Vi är som sagt inne i en predikoserie, Nå din värld med Jesu kärlek. Och vi har talat om att se på den här världen så som Jesus gör, att se på den med Jesu medlidande och att även se det som kan verka obetydligt i samhällets ögon. Att vi är helgade och sända ut till den här världen. Och att vi inte ska vara isolerade i vår tro, utan vi är kallade ut till världen. Och förra veckan så predikade Anders Blåberg väl om att vi är faktiskt kallade till de här människorna, trots att det kan vara en utmaning för oss att stiga ur båten eller att gå ut på det djupa vattnet. Att vi är kallade till de människorna ändå. Och det här finns ju att lyssna på vår hemsida, eller där poddar finns, som man brukar säga. Och jag ska fortsätta på det temat idag såklart då. Och min titel är idag att vara konsekvent trots att frukten uteblir. Jag ska hålla mig till det temat någorlunda. Jag ska gå ifrån bokens beskrivningar, men jag ska hålla mig till det. Så den här predikan blir ett komplement till boken då. Och idag vill jag titta på Daniels bok i Gamla testamentet och se vad vi kan lära oss av hans liv. Och Daniel, han är en sån där figur som passar ganska väl in i vårt moderna samhälle, som är enkel att ta till sig och enkel att tycka om. För i vårt samhälle så älskar vi kändisberättelser och starka historier och starka draman när det händer någonting. Ett sånt exempel pågår ju just nu. Jag vet inte om det är fler som är som jag, som är intresserad av politik var fjärde år ungefär. Och speciellt kanske nu när det verkligen händer någonting, då är man mer engagerad än någonsin. Och sen är man inte lika intresserad när det kommer till det här politiklunket som kanske är det viktigaste egentligen, men då är det inte lika spännande att engagera sig. Och i kyrkan så kan vi översätta den här fascinationen för någonting som vi kan kalla för kändisvittnesbörd. Och ett vittnesbörd i det här fallet är ju berättelsen om hur det kommer sig att man valde att tro på Gud. Och ens liv med Gud är ens vittnesbörd. Och ett sånt exempel är ju Sebastian Staxet, den före detta kända kriminella sångaren som blev frälst. Och inget alls ont om hans berättelse, den är ju stark och uppmuntrande på många sätt. Men det är intressant att se hur fort han har genom sin berättelse kunnat få resa ut i landet och berätta om sin tro och fått mycket stora plattformar för den här berättelsen. För att kristna älskar, precis som samhället, de här kändisberättelserna, kändisvittnesbördet. Och det spelar egentligen ingen roll om det är en sångare med kriminell bakgrund. Vi tar gärna en skådespelare eller en rockstjärna, en politiker eller idrottare, vad vi helst vi kan få. Vi älskar såna här karaktärer med starka berättelser. Men det här är såklart ingenting nytt. Det här är ingenting som vi har hittat på i vår kultur. Och om man läser i Bibeln så inser man ganska fort att det här är ju en samling med såna häftiga berättelser, fyllda av såna starka vittnesbörd. Tänk bara på Moses. Killen blir övergiven som litet barn, kastas i en flod och räddas från den här floden och får växa upp i palatset. Han får utbildning av faraos hushåll. Sen begår han mord och får spendera 4 år som flykting i öknen. Och sen kommer han tillbaka och kallar ner grodor från himlen. Och sen får han föra 2 miljoner människor ut i öknen och få dela på det röda havet. Jag menar, om inte det får en inbjudning till Skavlan, vad är det då som kan få en hända? Liksom? Så vi gillar såna här kändisar. Och Daniel, han är en sån person. Han är som en flanellograf som väntar på att få hända. Eller på ett sånt här animerat YouTube-klipp, kanske det är som gäller idag. Ett snyggt animerat YouTube-klipp. Han hamnar i lejongropen. Han har stora pelare som alla måste böja sig inför. Han ser en massa bilder och visioner och drömmar. Han har alla de här ingredienserna som bygger upp ett sånt här starkt vittnesbörd. Så att när någon säger att man ska tala om Daniels liv, då kanske det är just de berättelserna som de flesta tänker på. Det här som bygger upp ett kändisvittnesbörd. Att man tänker på lejongropen, man tänker på alla de här häftiga berättelserna. Men det är inte det jag ska tala om idag. Idag ska jag tala om någonting helt annat. Och det här är min oro när det kommer till det här. För jag har inga problem med att människor har häftiga upplevelser med Gud. Eller att Gud gör häftiga saker. Inga problem alls. Men min oro är så här. Att om det är allt vi tänker på. Att vi tänker att det är det viktiga med det kristna livet. De här unika inslagen i det kristna livet. Då är det lätt att tänka att de vanliga inslagen, de lite mer tråkiga inslagen i den kristna tron, egentligen inte är så viktiga. Och att vi då tänker att de här inslagen och stunderna inte spelar så stor roll för vårt vittnesbörd, för vår berättelse. Så när vi tänker på Daniel, då tänker vi på de här stora grejerna som Gud gör och hur han agerar. Man tänker på drömmarna, visionerna, den brinnande ugnen och lejongropen. Men vi glömmer det faktum att Daniel faktiskt hade ett väldigt, väldigt vanligt jobb. En av mina absoluta favoritverser i Daniels bok, det står i kapitel 1, vers 21. Det står så här: och Daniel blev kvar där ända till kung Koreshs första regeringsår. Starkt, eller hur? Men det finns någonting häftigare med den här versen än man först kan tro. För Daniel 1, där den här versen finns med, beskriver händelser som ägde rum 605 år före Kristus ungefär. Jag berättar om när kung Nebukadnessar tar över och går in i Jerusalem. Och det är det första av tre stora fall för Jerusalem som innebär exil för nationen. Och det kungen gör när han går in i landet är att han tar med sig ett antal aristokrater och för dem med sig till Babylon. Och i den gruppen av de aristokraterna så ingår Daniel. Han för Daniel till Babylon. Och det här händer 605 år före Kristus. Vet ni när Koresh, när han blev kung? 539 år före Kristus. Alltså hade det här varit en film, då hade det stått 70 år senare. Och allting sammanfattas i den här lilla versen. Och Daniel blev kvar där ända till kung Koresh första regeringsår. Han blev kvar i 70 år. Det är imponerande, tycker jag. Jag kollade upp lite på internet när det kommer till genomsnittlig arbetslängd eller anställningslängd. Den vanliga den genomsnittliga anställningstiden i Sverige, det är 9,7 år. Genomsnittlig längd på en pastor är 3,6 år. Och en ungdomspastor är 0,8 år. Det här skiljer sig såklart mellan generationer. Där äldre generationer ofta stannar kvar längre på sina jobb. Medan yngre generationer rör på sig oftare. Generation Y, eller Y, som passar ganska bra eftersom man ofta ställer den frågan. Varför ska jag lita på det här? Som är född någon gång mellan 1980 och mitten på 90-talet. Där säger man att redan efter 3-6 månader så börjar man känna att nu kan jag mitt jobb. Nu är det dags att hitta nya utmaningar. Så det här tanken av att det skulle vara fel att ha flera jobb på sitt CV för att det visar att man inte är lojal, det är ute för länge sedan. Men Daniel blev kvar där ända till Koreshs första regeringsår, 70 år senare. Låt oss kort en stund titta på alla de saker som skulle kunna fått Daniel att sluta på sitt jobb. För efter 70 år har man antagligen gjort det mesta som går att göra. Det kommer liksom inga överraskningar på jobbet. Och då är det viktigt att förstå att alla de här ögonblicken som vi pratar om, de här häftiga, starka ögonblicken som Daniel är med om, inte ens är i närheten av att kunna fylla upp 70 år av hans liv. För det mesta har vi ingen aning om vad Daniel hade för sig. Och det är inte alls säkert att det bara var en upprepning av massa häftiga ögonblick. Och då menar jag inte att vi inte vet vad han gjorde för i bara några år, utan vi har inte koll på vad han gjorde i de flesta årtionden i hans liv. Han hade några riktigt bra drömmar i början av sin karriär. En riktigt häftig grej i mitten. Och sen fick han vara med om någonting häftigt på slutet också. Men då hade alla redan förstått vad som höll på att hända när han sa det. Så man kan undra egentligen, vad hade den här killen för sig i 70 år? Men svaret har vi redan läst. Han blev kvar. Precis där Gud ville ha honom. Och då kanske någon tänker, ja, men han kanske var kvar för att han hade så himla trevligt jobb. Han hade så bra arbetsklimat, så därför ville han stanna kvar. Men Daniel hade ett av de kanske sämsta arbetsförhållanden, arbetsklimatet att jobba i. Man brukar prata om att det är två saker som framförallt påverkar hur vi mår på jobbet. Hur arbetskvaliteten är. Kvaliteten på våra kollegor och kvaliteten på vår chef. Det är de saker som påverkar mest, brukar man säga. Om vi börjar med att titta på Daniels medarbetare. Så jag vet inte riktigt hur dina kollegor är på ditt jobb eller de du arbetar tillsammans med. Men de här killarna som Daniel arbetar med, det var verkligen ett fall för sig själv. De är maktgiriga, de är dåraktiga, de är inkompetenta, de är avundsjuka, de är petiga, de är omoraliska. När jag läste igenom boken så inser man att det här är träskallar helt enkelt som Daniel jobbar med. Allihopa. I 70 år, varenda gång vi får möta dem så är det total katastrof. Och trots det är Daniel kvar. Hur var det då med hans chef? Självklart var det ännu värre. Jag vet inte vad din chef gör som du inte gillar, men testa den här. Om du inte tillber mig så kommer jag kasta dig i en brinnande ugn. Jag tänker att på något sätt så blir det synligt i arbetsmoralen. Och det här är det som Daniel får arbeta med. Nebukadnessar, kungen, som är riktigt uppblåst. Till slut i kapitel 4, när Gud kommer till honom och han ändrar sig och han omvänder sig, så gör han det. Men innan det, sen Daniel varnar honom, så blir han tokig och förstår inte och spenderar bokstavligt talat 7 år med att äta gräs. Vad gör din chef som stör dig? Så Daniel har inte en jättetrevlig arbetsmiljö. Det är också ganska spännande att se när man läser den här boken hur de löste konflikter på den här tiden. När de blir arga så är det inte måttligt, utan det är direkt: jag ska skära dig i bitar och jag ska ha sönder ditt hus. Och så gör de det på riktigt. I kapitel 2 så har Nebukadnessar en dröm som han blir väldigt nyfiken på. Så han bjuder in sina psykologer till att tolka den här drömmen. Och samtalet som man har då lyder ungefär så här: doktorn, jag har haft en dröm. Okej, berätta om drömmen. Nej, det vill jag inte. Du får berätta den för mig. Det kan jag inte. Och då blir han, när de inte kan berätta vad den handlar om, då blir han arg och så säger han direkt det här: jag ska slita sönder dig och ditt hus. Och så gör han det på riktigt. Och så bjuder han in Daniel till att göra samma sak. Så den här snubben hade verkligen ett problem med sin ilska genom hela den här berättelsen. Men Daniel, han blir kvar i 70 år. Och man skulle kunna tänka sig att i den här berättelsen så åtminstone så får Daniel det bättre och bättre. Alltså att han klättrar i sin karriärsteg. Att han klättrar uppåt och att det blir bättre för honom. Men när vi kommer till kapitel 5 så kan man säga att det verkligen inte är så det är. Nu har de fått en ny kung i landet, kung Belshazzar. Och han bjuder in alla som är någonting i landet till en stor fest. Så plötsligt så dyker upp en magisk flytande hand och börjar skriva saker på väggen. Och handen skriver i princip någonting som kan översättas som: alla ni här på den här festen, ni sitter i skiten. Ni har det riktigt tufft just nu. Men ingen förstår det här. Ingen förstår vad handen skriver på väggen. Ingen kan tolka det. Men då kommer drottningen på att just det finns ju en kille som är bra på det här med att uttyda saker. Var är han någonstans? Och så måste de gräva fram Daniel ifrån ett byråkratihörn någonstans långt ner i det mörka Babylon. Och så måste de presentera honom inför kungen fast han har jobbat på det här stället i 7 årtionden. Han är bortglömd, han är förbisedd. Och de måste gå och hitta honom när de till slut inser att de behöver honom. Så får han presenteras för sin chef. Och när chefen äntligen tycker om honom och han får presenter, då dör kungen innan kvällen är över. Och så får de en ny kung. Välkommen till Daniels liv. Men Daniel blev kvar på sitt jobb i 70 år. Okej. Mitt argument här är inte att ingen någonsin ska byta jobb. Det tror jag vore en dålig slutsats att dra för den här texten och den här predikan. Men jag vill argumentera för att det finns en hel del meningsfulla saker som vi kan se i den här texten och som handlar om hur vi faktiskt ska leva våra liv. Och jag vill peka på några saker idag som vi kan lära oss från Daniels liv. 3 saker. Så det här blir en klassisk trepunktspredikan. 3 saker som vi kan lära oss ifrån Daniel. Nummer 1. Det är Guds uppgift att upphöja människor och ödmjuka människor. Och det är min uppgift att vara trofast och rättrogen. Så det är Gud som upphöjer och ödmjuka människor. Och det är min uppgift att vara trofast och rättrogen. En sak som jag tror stör människor på sina jobb, det är när man inte får den äran som man förtjänar. Jag vet inte om det har hänt dig någon gång. Du har kommit på en riktigt bra idé och så har någon annan bara tagit den och använt den. Du gör det perfekta. Du får allting att fungera. Men sen är det ingen som märker någonting. Och så får någon annan berömmet eller belöningen för den lösningen. Jag tror att vi gillar att få det som vi förtjänar. Åtminstone när vi förtjänar någonting som är bra. Men en sak som Daniel gör är att han är väldigt envis med att påpeka att de bra saker som han gör, det gör han inte för sin egen skull. Utan han gör det alltid för att kunna peka på Gud. Så när han får frågan om att uttyda den här drömmen, så är han väldigt tydlig med att det här är ingenting jag kan göra själv. Utan det här är någonting Gud måste visa mig. Så när, i kapitel 2, när Nebukadnessar har haft den här drömmen som han inte vill berätta om, men som de andra ska lista ut vad den handlar om. Och om det inte det händer så kommer han döda dem. Som sagt, han hade problem med ilskan. Så Daniel får höra om det här. Och han säger, okej, jag kan hjälpa dig, men låt mig söka Gud. Och Gud får ge mig synen och uttyda din dröm. Så när han får komma in för kungen i 2:27 i Daniel, så säger han så här: den hemlighet som kungen vill veta kan inga visa män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Så han pekar på Gud som källan till det som han har gjort. Det blir ännu tydligare när man ser kungens svar i vers 47. Kungen säger, er Gud är i sanning en Gud över andra gudar. En herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter. Eftersom du kunde uppenbara denna hemlighet. Så kungen förstår att det var Daniel som pratade orden, men att det var Gud som låg bakom. Och så ärar han Gud i sitt svar. Det var Gud som fick äran för Daniels prestation. I kapitel 3 så är det inte Daniel som är huvudpersonen, men istället 3 av hans kompisar som följde med till Babylon. De måste böja sig inför kungen, men de vägrar, och kungen blir såklart i den här kulturen rasande och hotar med att kasta dem i en brinnande ugn. Men kompisarna svarar, visst, du kan göra det. Men om det blir så är vår Gud som vi tillber mäktig att rädda oss ifrån den här brinnande ugnen. Och förresten, om man inte gör det så tänker vi inte tillbe dig i alla fall. Men när Gud faktiskt sen räddar dem ifrån den här brinnande ugnen så säger kungen: härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger någonting ovärdigt om de här vännernas Gud, han ska huggas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. Trevligt ställe, Babylon. För det finns ingen Gud som kan rädda som han, säger kungen. Så till och med kungen blir ödmjukad genom deras handlingar. Men det säger ingenting om vad som händer om man säger något illa om de här vännerna. Men det säger någonting om vad som händer om man säger något illa om deras Gud. Det är Gud som får äran. Samma sak i kapitel 4, efter att Nebukadnessar har återhämtat sig från det här gräsätartillståndet som han befinner sig i. Då prisar han Gud och säger: hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand. På grund av det som Daniel har sagt så får Gud äran. Samma sak händer i kapitel 6 med lejongropen, när Daniel är noga med att påpeka att det var Gud som stängde lejonens mun. Och på samma sätt gör kungen återigen ett uttalande om att det är Daniels Gud som gäller. Så genom hela Daniels liv så fortsätter Daniel på att peka på Gud. Och folk såg det och de prisade Gud för det. Det är ett fantastiskt vittnesbörd att ge Gud äran för det som vi gör. Det andra som Daniel gör, nummer två, som vi kan ta med oss ifrån Daniels liv, det är att Daniel var trofast och hade en hög standard fast miljön runt omkring honom var medioker och full av synd. Alltså han har en hög standard i sitt liv trots att de runt omkring honom inte har det. Som jag sa så var de här kollegorna som Daniel hade riktigt dåliga, omoraliska och helt enkelt dåliga på sitt jobb. Och så kommer de här grabbarna med Daniel i spetsen från Jerusalem och det står att de var 10 gånger bättre än alla andra på deras jobb. De var excellenta i deras studier, står det. Kapitel 5 säger att Daniel har en enastående ande, eller excellent spirit som det står på engelska, fylld med klokhet, förstånd och skicklighet. Mitt i en odräglig jobbig situation så valde Daniel att ha en hög standard. Och då tror jag att vi behöver fråga oss: hur är det med oss? Hur gör jag? Hur gör du? Sänker vi oss till andras nivå? De som vi tävlar mot eller jobbar med i sådana situationer. Vad gör vi när det kommer till excellens på jobbet, i våra relationer, i familjen, bland vänner och bland grannar? Paulus, han gör en intressant kommentar angående det här i Kolosserbrevet 3:23. När han talar om det här med att leva excellent eller om gärningar. Han säger: vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor. Han säger alltså här: låt inte andra människor vara standarden för hur ni arbetar eller hur ni beter er. Utan låt istället Jesus vara standarden för hur det ska vara. Det innebär att vi har en hög standard när det kommer till relationer, till våra sysslor och på vilket sätt vi ser och bryr oss om andra människor. Och om man nu vill sträva efter en sån här hög standard, hur ska man då göra? Ja, här kommer några korta tips om hur det kan se ut. Jag tror att det här är ett av de tillfällena i det kristna livet när vana är mycket viktigare än kunskap. Kunskap i den kristna tron, att veta mycket om den kristna tron, det är viktigt. Men när det kommer till att leva med hög standard eller excellens, då handlar det mycket mer om att utveckla rätt vanor i sitt liv. Att ha en vana att uppmuntra människor. Att ha en vana att se människor. Att säga ifrån när det behövs. Eller att gå den extra milen. Det är någonting vi behöver träna på och få som en vana i våra liv för att det ska fungera. Men när vi gör det så måste vi också vara obevekliga i att peka på att det är Gud som är vår källa. Ett annat tips är från någonting som kommunikationsteoretiker kallar för lagen om återgäldande. Lagen om återgäldande. En som jag lyssnade på som föreläste om det här berättade att när han och hans fru bodde ett år i Ryssland så fanns det en gammal dam där som verkligen inte tålde dem. Verkligen inte. Hon stängde dörren till matsalen om de kom en minut för sent så att de inte fick någon mat. Och hälsade aldrig tillbaka när hon träffade dem och var bara sur mot dem. Och de insåg att det här kommer kanske aldrig förändra sig. Vi får leva med det här ett år. Tills en dag när de hade 5 stycken kompisar från USA på besök. Och så fick de, när de var ute och gick så fick de se en sån här liten rysk bil som satt fast i snön och inte kunde komma loss. Jag vet inte om ni har sett de här ryska små bilar någon gång, men de är verkligen små. När jag var i Vitryssland så skämtade de och sa att det är ingen idé att ha en stereo i sån bil för att knäskålarna täcker öronen ändå så man hör ingenting. Så det är verkligen små bilar. Och den här bilen kom inte loss. Men eftersom de har 5 stycken så kunde de i princip lyfta upp den här bilen och bära den ut på gatan och sätta ner den igen. Och då hände någonting häftigt. Från baksätet så hoppar den här gamla damen ur och aldrig varit så tacksam och så vänlig mot dem som nu. Och säger spatsiba, spatsiba, tack så mycket för det ni gjorde. Och efter den dagen förändrades allting. Efter den dagen kunde de komma en timme för sent, beskrev han, till maten. Och fick ändå en kram när de kom. Och det är det som är lagen om återgäldande. När jag gör någonting snällt eller givmilt emot dig, då känner du ett behov av att göra samma sak, någonting tillbaka. Och det här är inte manipulation, utan det är ett sätt att styra en relation åt rätt håll. Men det är också en fantastisk möjlighet för att få peka på Gud. Tacksamhet, det är ett, skulle jag säga, ett smärtsläge för att berätta om det viktigaste man har i sitt liv. Den tredje och avslutande saken som jag vill prata om från Daniels liv handlar om det här. Daniel levde inte ett excellent liv. Han levde ett excellent liv, men han levde aldrig ett excellent liv på bekostnad eller istället för att faktiskt också tala om Gud. Ofta när vi talar om det här med hög standard, att göra saker på ett bra sätt eller att vara goda medmänniskor i våra relationer, så gör vi det och säger att vi gör det istället för att tala om Gud. Men tanken att vi kan leva goda liv istället för att tala om vår tro, det är någonting som inte alls rimmar väl med det som vi ser i Daniels liv. Genom hela hans excellenta liv, fylld med uthållighet, häftiga ögonblick, starka berättelser och brutal trofasthet, genom försummelse och bortglömdhet, så fortsätter han alltid att peka på Gud som källan och anledningen till det som han gjorde. Det liv som han levde med hög standard, ärlighet och trofasthet var aldrig istället för att tala om sin tro och övertygelse. Han var alltid tydlig med var hans vishet och var hans styrka kom ifrån. Och jag tror att i grund och botten handlar om detta. Om vi gör allting med en hög standard i relationer och våra jobb och de människor vi möter, så kommer folk att uppskatta oss för det. Då tänka att det där är en god människa. Men det finns ingen direkt koppling mellan att vara en god människa och att vara en kristen. Och att följa Jesus. Men vi gör den kopplingen genom våra ord. Vi gör den kopplingen genom att sätta en etikett på våra handlingar. Där Gud får äran. En känd filosof berättade om när han blev kristen. Han berättade att när han gick i skolan så fanns det en sån där person på hans jobb som alltid var så snäll och omtänksam att man bara var trött på det. Så en dag så vänder han sig om i skolbänken och säger: Sandy, varför är du alltid så snäll egentligen? Och hon svarar: Bill, det är för att Jesus bor i mitt hjärta. Och han vill bo i ditt hjärta också. Han svarar: varför skulle han vilja göra något sånt för? För att han älskar dig. Och han beskrev att det slår ner i honom som ett kilo betong. Och det var starten för honom för att han tog emot Jesus. Så precis som Daniel så lät den här tjejen i hans klass, Sandy, så lät hon Gud få äran för sina handlingar. Och det är min praktiska utmaning till er idag. Vi har sagt att vi ska ha en praktisk utmaning med oss i predikan. Och min utmaning blir att testa den här lagen om återgäldande. Att göra någonting för någon person utöver det vanliga. Men att då också låta Gud få äran för det som vi gjort. Det är en utmaning, men med Gud i ryggen så tror jag att vi kan klara av det. När vi läser om Daniel så kan vi se att han var vis med att dela med sig av evangeliet. Första Petrusbrevet 3:15 säger: var beredd att förklara och försvara den kristna tron. Var alltid beredd att förklara och försvara den kristna tron. Men gör det med ödmjukhet och respekt. Aldrig någonsin för att sätta dit någon eller för att hämnas eller vara arg på någon. Utan alltid med kärlek som grund. Allt det här med kärlek kan vi se hos Daniel i hans liv. Men det innebär aldrig att han backade för att berätta och prata om sin tro. Så tala sanningen, men tala sanningen med kärlek. Tala sanningen med dina handlingar, men tala också sanningen med dina ord. Så att Gud blir förhärligad genom ditt livs vittnesbörd. Och min gissning är att det kommer vara mycket viktigare att vara trofast och uthållig i de vardagliga, vanliga, ibland tråkiga situationerna. Så som Daniel var. Snarare än att gå runt och hoppas och vänta på de här rätta tillfällena eller någonting utöver det vanliga. För de flesta av oss så kommer våra vittnesbörd, våra berättelser till stor del handla om våra vardagliga liv. Så låt oss göra den berättelsen till någonting utöver det vanliga.